Hej och välkommen till podden Modiga människor. Här vill jag lyfta fram till synes vanliga människor som gjort något exceptionellt modigt eller varit med om något utöver det vanliga. Det här är deras resa.
I det här avsnittet så vill jag presentera Rickard. Han är modig och lite galen. Han utmanar gärna sig själv till det yttersta. Och så har han ett stort hjärta.
Kan vi börja med att jag känner mig rädd? Hej, jag heter Rickard. Ja. Lite högt.
Sådär, bara så att jag har... Ja. Då... Hej, Rickard.
Hej, hej.
Hej, fint att få sitta här hemma hos dig.
Oh, välkommen.
Ja, tack. Ja, jag har ju bett Rickard att vara med här för att jag tycker att han är en modig människa. Och du ska få berätta lite om ditt liv. Alltså, du har ju många saker som jag tycker är modigt. Men jag tänkte att vi kanske kan börja med en av anledningarna till att vi faktiskt möttes. Och det är ju den här stora livsomvälvande förändringen i ditt liv. Den första. Mm.
Ja. Du tänker på den från 2006?
Ja.
Ja. Mm. Ja, jag är från Västerås och jag hamnade i tidig ålder lite snett. Hamnade med fel vänner och bekanta. Och det gjorde att jag hamnade i problem på olika sätt. Det resulterade i många fängelsestraff, missbruk, och jag hade så jättesvårt att ta mig ur det. Sen så fick jag förmånen att via ett behandlingshem komma till Stockholm, där det fanns många så kallade självhjälpsgrupper som har hjälpt mig oerhört mycket. Så efter de där 20 årens missbruk så från 2006 har jag gjort en 180 graders vändning och kom ur det livet. Och lever idag som en lycklig människa. Ja.
Mm.
Ja. Relativt omgående efter jag hittade nykterheten så började jag bli skuldfri och ordnade egen lägenhet. Och det är rätt stora kontraster mot det livet som jag hade. Det är svårt, och det är inte det vi ska prata om nu, men jag levde väldigt destruktivt. Och, men som sagt, med hjälp av de här självhjälpsgrupperna och nya nyktra vänner som jag har fått i livet sedan jag flyttade till Stockholm, så har allting blivit mycket enklare och nu är jag helt nykter. Och jobbar och sköter mig.
Men jag tänkte på den här utbildningen som du valde att gå. Det yrket som du har idag. Du hann ju inte jobba så jättelänge innan det faktiskt hände någonting ytterligare i ditt liv som är extremt livsomvälvande.
Ja, jag skrattar lite grann. Det är väl lite så man får tackla saker och ting som är svåra, kan jag känna ibland, i alla fall i efterhand. Ja, jag läste till ingenjör med inriktning järnväg. Och direkt efter utbildningen så fick jag jobb på Infranord, det gamla banverket. Och det började med att jag jobbade som bantekniker för att lära mig och få en förståelse för hur det fungerar att jobba på med järnväg som bantekniker. Några månader in under den perioden så råkade jag ut för en arbetsplatsolycka och blev överkörd av ett spårgående arbetsfordon. Så min fot hamnade mellan rälshjulet av metall och rälsen i metall. Mm. Så foten blev krossad.
Mm.
Så det var bara att amputera den. Så att jag lever numera med en amputerad högerfot.
Mm.
Det är lite komiskt eftersom jag klarar alla år i missbruket utan skador. Och sen när man tar tag i livet så, och blir nykter och skötsam, så blir man av med foten.
Mm.
Men det känns som jag har tagit det bra. Det är ingenting som jag har deppat för.
Nej. Men den här dagen när det hände, kan du berätta vad kring själva händelsen? Så vad...
Ja, jag hade en packad väska med tennisgrejer. Jag skulle spela tennis med en vän. Men jag hade några timmar kvar på jobbet innan det. Vi skulle göra en så kallad neutralisering på Flens bangård och lossa rälsen för att dra i rälsen. Den där traktorn, en stor tung traktor på 18 ton som hade ett aggregat som knäpper loss rälsen. Den fungerade inte så bra. Så den här unga 18-åriga killen som jobbade sitt första år på järnvägen, han åkte iväg några meter efter det att vi hade justerat in aggregatet. Sen fungerade justeringen stämde inte så bra, så han backade tillbaka, så han ville att vi skulle justera. Men det var då som jag hade ställt upp foten på rälsen och jag visste inte att han backade, det är dålig sikt. Så han körde över foten. Grabbarna som stod bredvid, mina kollegor, som de skrek allt vad de kunde, så men jag hann inte undan. Det gick så snabbt allting. Det resulterade i att föraren, han körde fram igen, så att jag körde över foten två gånger. Så jag la mig ner i makadammen och bara skrek och väntade på ambulansen som kom 15 minuter senare. Och då fick jag åka ambulans till Eskilstuna lasarett, där de konstaterade att den är för trasig för att repareras. Fick jag åka till Karolinska sjukhuset i iltransport, där de gjorde ett till försök. Det gick inte så bra där heller, utan de sa att det är bara amputera som gäller. Och så gjorde de amputationen och sövde ner mig förstås. Sen när jag vaknade till liv så visade det sig att jag hade fått en infektion i benet som hade spridit sig. Så de var tvungna att kapa 7 centimeter till. Och då fick jag smaka på smärta. Den natten så hade epiduralen lossnat från ryggen där, alltså bedövning. Och alla narkossjuksköterskor var borta i något akut ärende. Det hade landat någon helikopter på Karolinska. Så det fanns ingen. Så jag låg hela natten med nyopererad avkortat ben med 7 centimeter utan bedövning. Och det gjorde ont. Och det är faktiskt första gången någonsin i mitt liv som jag har tänkt tanken att ta livet av mig. Jag kände så här, okej, jag har hört många prata om att nämna att de vill ta livet av sig och så. Men då kände jag att om jag får leva med en sån här smärta, då tar jag livet av mig. Det behövde jag ju lyckligtvis inte göra, men det var en smärtsam natt. Det var min värsta natt i mitt liv. Men nu lever jag och mår bra igen. Ja, det var en resa.
Verkligen.
Ja.
Hur känns det att prata om det?
Nej, men det känns bra. Ibland kan jag känna mig lite kall. Jag vet inte. Jag har ju lärt känna väldigt många vänner och bekanta som är amputerade på det ena eller andra sättet. Och under min rehabilitering så hamnade jag i samma kategori som ryggmärgsskadade som sitter i rullstol. Och det var faktiskt bra, för då kunde jag få jämföra mig med de som hade det mycket värre än mig. Många som är lårbensamputerade, många som är sitter i rullstol, styr med munnen och allt vad det nu kan vara. Och det hjälpte mig att känna, jag är lyxamputerad, jag har det rätt bra ändå. På något konstigt sätt tror jag människan lindrar smärtan genom att tänka att det finns någon som har det värre. Och vi bor ju faktiskt i Sverige. Vi bor födda mitt under industrialiseringen med massor med lyx jämfört med hur det var för 100 år sedan. 1000 år sedan, 10 000 år sedan. Tänker man rätt så kan man få bort mycket smärta. Tankens kraft är så otroligt stark. Alltså. Det gäller att tänka rätt, men det är lättare sagt än gjort.
Men det är lite så jag tänker om dig. Att du har ett väldigt positivt tänk. Trots allt så löser det sig. Men jag tänker tillbaka på de här 15 minuterna när du ligger där och väntar på ambulansen.
Ja.
15 minuter är ju ganska lång tid.
Ja. Jag minns att jag låg i knät hos en kollega som jag låg bara skrek. Det hade nog varit bättre om jag hade svimmat, har jag hört rykten om. För när man råkar ut med en sån här traumaolycka så är oddsen större att man får fantomsmärtor. När traumaolyckor gör att man inte är beredd på en amputering. Är man planerad att få en amputering så minskar oddsen att man får fantomsmärtor. Så jag hade ju oerhörda fantomsmärtor efteråt. Men återigen, de här 15 minuterna, det var de värsta i mitt liv. Förutom den där natten då. Men ja, jag låg bara skrek. Sen kom ju ambulansen med morfin och då försvann jag av smärta direkt. Så... Nej, jag har varit tillbaka till olycksplatsen och jag har inte känt någonting. Att det är jobbigt. Jag jobbar ju fortfarande kvar i branschen. Men sen har jag hört flera vänner som har berättat att de vid senare skede i livet har blivit en livskris, någon separation eller någon nära vän eller släkting som har gått bort. Då har de kunnat kommit in i en sorgeprocess för den skadan de har råkat ut för. Så att, skulle det hända så välkomnar jag en sorgeprocess. Men jag känner inte nu att det är någonting som riktigt att råka ut för. Någon enstaka gång har man ju känt tanken att swisha förbi, att man blir av med en fot, men jag har ju rätt bra. Jag tränar ju mer nu för tiden än vad jag gjorde förr i tiden.
Och det är ju något du kommer in på här nu, för att du söker ju faktiskt senare till ett program som du kom med i.
Ja, relativt omgående efter skadan så var det en vän, en gammal barndomskamrat, som tipsade mig om ett program som heter Mot alla odds. Jag låg faktiskt på Karolinska med stumpen i vädret och tittade på det här programmet utan att tänka på att jag kanske kunde få vara med där själv någon gång. Det är en stor förmån måste jag få säga. Då, det året så gick de genom Afrika och det var... Ja, alla möjliga handikapp. Men jag sökte i alla fall och vi var 850 stycken som sökte och jag blev en utav 10 som fick komma med då. Och vi fick åka ner till Nicaragua och gå från kust till kust för en lång historia kort.
Men innan du kom dit, det är väl inget hemligt? Eftersom du har ett förflutet som du har. Det var väl inte bara för dig att
flyga till. Ja, just ja. Ja, det var också en lite rolig historia. Med den kriminella historia som jag har i ryggsäcken med fängelsestraff och förmögenhetsbrott och liknande. Allt för att finansiera mitt missbruk. Så får man inte åka in i USA. Och det var den vägen som alla mina... enbenta, enarmade dvärgar, blinda, döva fick åka. Så att jag fick jag fick ta en annan väg. Jag fick åka via Panama och sen så fick vi mötas upp i Nicaragua. Men då hade vi inte träffats. Så de saknade en. Det var 9 stycken och sen kom jag ner dimpande som den 10:e. Och sen så började resan. Det var en otrolig resa måste jag säga. Få leva i tält i Nicaraguas djungel i 28 dygn. Gå från kust till kust. Upp för vulkaner, över bergskedjor. Det var otroligt att få bo i djungeln. Och jag hade ju de där vrålaporna konstant runt ryggen. Jag hörde dem hela tiden skrikandes. Det var kämpigt. Gyttigt och lerigt och spännande. Stora spindlar och allt vad det nu var. Ja...
Så när du tänker tillbaka på de här alltså med dina kompisar där, är det några utav dem som du fortfarande har kontakt med?
Jo, men via Facebook så har vi fortfarande kontakt, mer eller mindre, med de flesta. Vi har haft några återföreningar, men vi har glidit isär rätt mycket. Mm. Den jag har bäst kontakt med det är väl Jocke. Som är den blinde där.
Mm. För vi såg ut som att ni blev ganska nära där.
Ja, vi kom nära varann. Jag gick omkring där över bergskedjorna och berättade för han hur det ser ut. Jag frågade faktiskt, du tar inte illa upp om jag berättar för dig hur det ser ut. Alltså, han kanske kunde bli skymfad för att jag pratade med han som en blind. Men nej, han blev såklart väldigt tacksam. Så vi kom nära varandra. Och sen var det han är en av flera som har lurat in med cykelsporten. Han cyklar ju mycket Vätternrundor på tandemcykel då förstås.
Så det var via honom egentligen som du började cykla?
Ja, men han var nog inblandad i jag har blivit väldigt biten av cykel sen den här olyckan. Mm. Och han cyklar väldigt mycket. Mm. Han har hjälpt mig mycket på traven med en cykeltrainer som jag har hemma och liknande då. Sen efter det så har jag cyklat Vätternrundan. Det blir mitt 50 år i rad nu bland annat.
Jag tänkte precis säga, det är ju inga kortlopp.
Nej, men det fungerar bra. Man har lite klenare i benen förstås, men, och sen risk för att få skavsår och så här, men det är små petitesser. Man får tänka på att man är född i industrialiseringen och i Sverige så mår jag bättre direkt. Nej, det gäller att tunga rätt i mun. Vi åker lite så här Roslagsvåren och Siljan runt och Vätternrundor och sådär. Jag tränar nog mer nu än vad jag gjorde före. Fick liksom, när jag väl låg där på Karolinska och fick komma hem och vänta på min protes, då anmälde jag mig till Vasaloppet och sen till Midnadsloppet bara för att ha ett mål, ett projekt att se fram emot när jag väl, till slut så fick jag protesen i maj 2012. Och så sprang jag Midnadsloppet där i augusti. Och sen Vasaloppet på vintern då. Jag har liksom inga kanontider, men det var ändå kul att komma iväg och göra någonting och så att man inte blir sittande på ryggen. För jag har märkt att flera som har råkat ut för liknande skador, de ger upp hoppet om livet och hamnar i rullstol och blir sittande där. Mycket tabletter förstås och värktabletter och det blir, ja, jag vill inte hamna där.
Jag tänker att egentligen allting handlar väl om inställning. Mm.
Ja.
Det är ju vad vi väljer att göra i de här
situationerna. Ja.
Och tanken har så stor kraft.
Absolut. Och de här självhjälpsgrupperna har hjälpt mig oerhört mycket med tips och råd om hur man kan tänka för att få ett bättre liv. Mm. Hjälpa en på traven faktiskt. Mycket terapeutiska inslag i det förstås. Mm. Plus att jag tror att man kanske är lite föds positiv också. Jag är väldigt positiv av mig. Det ligger nog lite grann i generna också, tror jag.
Ja, det är min upplevelse. Ja. Det ligger närmare till halsen och deppar ihop.
Ja. Ja, absolut. Jo, jag vet att det är så. Jag ville bara hålla låg profil.
Jag försöker
hålla lite ödmjuk. Ja. Ja.
Men det är ju... Nu kommer vi in på spåret. Du har en son också.
Ja.
Mm. Du fick ju faktiskt
ett barn. Ja. Det var ju en av flera anledningar till att jag ville... Nu måste det vara slut på det här livet. Min tanke från början var ju inte att jag skulle leva på det sättet som jag hamnade. Utan jag ville ju skaffa barn och familj och ha en schysst utbildning. Och det hade jag ju inte. Mm. Men... jag träffade en kvinna och vi blev föräldrar. Så nu har jag en son som jag har... Vi separerade, tyvärr. Kort efter. Men jag har en son halvtid som är min största kärlek. Och gud, jag längtar efter det nu när vi pratar om det. Ja, så på måndag ska jag hämta hemman. Vi hänger mycket. Far och son. Och vi har ju umgåtts mycket, du och jag, så ja. Ja. Exempelvis förra sommaren.
Vilken sommar.
Ja, varmaste sommaren i mannaminne. Bodde vi på stranden med våra barn.
Mm. Min son var mycket imponerande.
Ja.
Ditt ben.
Ja.
Robocop.
Ja, precis. Och min motorcykel.
Mm. Jag tror att
han
var mer
impad av det. Ja, precis. Han fick sitta på salen där. Mm. Ja, men det är också en sån här sidovinst som jag kan kalla det av att ha ändrat leverne. Jag fick väl en 50-årskris tror jag. Kanske skaffa en körkort när jag var 50 för motorcykel.
Mm.
Jag får se det så. Ja, men livet är härligt.
Mm. Men dina söndagsutflykter med sonen... tycker jag är värd att nämnas. På den här moppen som ni kör på. Som du sa, förnedring.
Nej, men den vill ju, den får du inte ta upp. Nej, men jag hade ju vintern här för några år sedan när det var riktigt tungt. Jag hade ju fått någon skavsår. Jo, jag reser mycket. Jag älskar att dyka. Jag dyker, åker på dykresor varje år. Många. Och vi är en av dem, det var jag fyllde 50 och då åkte jag på en 50-årskrisresa till Maldiverna och levde ombord på en båt och åkte runt i världen där och dök med några vänner. Och när jag kom hem därifrån så fick jag någon infektion igen som spred sig, så att jag var ju tvungen att hoppa på kryckor under flera månader, för det tog tid att läka ihop det där. Och då var det som, jag tror det var, ja, det var snö tidigt i november, stora snödrivor, och jag gick från Hemköp här där jag bor med kasse på varsitt, stora tunga kassa på varsin krycka bärandes, och sen hade jag min vilda treåring, och då kände jag, nej, det här klarar inte jag av, det här var jobbigt. Så att jag ringde och hörde om man kunde få någon hjälp av något slag, och då fick jag en liten elmoppe som jag kallade det. Så den nyttjade jag titt som tätt, och Elliot, min son, älskar den. Så vi brukar dra iväg och åka med den en sväng. Och
det... Ja, men det tycker jag är helt underbart.
Ja.
Jag har ju sett det.
Ja. Ja, men det är ju en hjälpmedel för att man inte ska slita för mycket på kroppen. För i förlängningen så, på det sättet som jag lever, så är risken rätt stor att man kan slita ut. Så det är ju ett hjälpmedel som... Bara där. Tacksam att man bor i Sverige som har så mycket, man får så mycket hjälp på alla sätt och vis. Bara man visar framfötterna och visar vilja.
Men det är det jag tycker är så fint med dig, att du tar allting på rätt sätt.
Ja.
Den är ju inte så tuff den där. Men
nej.
Kanske inte kan ragga så mycket tjejer, men det är det jag gillar, din inställning till saker.
Ja, ja. Det är jag glad att höra. Nej, men jag hoppas, jag har ju föreläst på olika inrättningar. Nu sist var det på RTP som det heter i Västerås. Och min förhoppning är att kunna ge hopp till folk i liknande sits som mig. Att inte bryta ihop, utan att ge en chans att pröva, att testa på. Det fungerar, och går det inte så vet man ändå var gränsen finns. Och, för att återgå till det vi pratade om, just det här med att träffa likasinnade, det är ju värsta mirakelpillret. Jag som är enbent mådde mycket bättre av att träffa andra med liknande problem. Jag som gjorde den här 180-gradersvändningen när jag hamnade med andra likasinnade som också har samma mål i livet, så blev det mycket bättre. Det är också en universal medicin. Så man inte känner sig ensam med problematiken. Tycker jag, tror jag. Eller jag vet att det är så. Men det är också svårt att ta sig ut och ta de här stegen, att våga möta nya människor. Och... Men bara man kommer över den där gränsen så... Ja, det handlar ju om rädslor. Att komma över. Men det går om man vågar. Man kan ta hjälp av andra som kan följa med.
Mm. Hur gammal var du när du blev nykter?
40. Nu är jag 52 och har 12 års nykterhet.
Mm.
Klockan går fort.
Mm. Så hur länge var du där ute i kylan, kan man säga?
Från 20 till 40. Med x antal år i fängelse förstås.
Mm.
Ja. Ja. Det var jättesvårt att ta sig ur.
Mm.
Men till slut så fick jag ju nys om de här självhjälpsgrupperna. Och då blev det mycket enklare. Mm. Det gäller ju att... Hitta rätt människor som kan vägleda en. Det finns hjälp att få. Bara man vågar ge sig ut. Man måste ju göra ett litet fotarbete också. Googla, lyfta luren och ringa. Fråga vänner och bekanta. Höra sig för. Läsa tidningar. Titta på annonser. Och det gäller ju... Man får inte bara släcka ihop och bli handlingsförlamad. För då sjunker sannolikheten att man ska lyckas med... Var det nu än må vara. Man måste vara lite handlingskraftig. Hur då brukar det lösa sig det mesta faktiskt.
Ja. När du tänker tillbaka. Trodde du att det livet du lever idag skulle vara liksom en möjlighet, en option. Så det är ju sån, det är en sån kontrast.
Ja. Ja. Ja, någonstans så trodde jag nog det. Och jag tror att det är också en viktig bit att man måste tro på sig själv. Man måste liksom vara positiv till framtiden. Det finns ju lösningar, det gör verkligen det. Är man positiv och tror att saker och ting kan hända, drömmar kan gå i uppfyllelse, så ökar ju oddsen att man ska lyckas med det också. Men jag har ju fått otroligt bra, verkligen. Och jag är så tacksam för den här utbildningen som har hjälpt mig jättemycket. Men bara det.
När kom du upp? Alltså, vad fick dig in på det spåret?
Ja, det är lite märkligt. När jag flyttade hit till Stockholm så hamnade jag i Abrahamsberg. Och jag jobbade som rivare för att kunna betala mina studieskulder. Studielån som jag hade dragit på mig under de här halvtaffliga försöken jag hade haft under de här 20 åren som jag pratade om. Att plugga, att bli högskoleberättigad. Men det skit ju flera gånger. Då hade jag dragit på mig studieskulder. Men jag jobbade som rivare och jag grävde hisschakten i Farsta. Den nya ombyggnaden. Och jag höll på en hel vinter med några vänner i. Och jag blev smutsig och skitig och det var jobbigt. Jag var helt slut efter varje pass. Och till slut så bestämde jag för att nu får det vara nog. Nu måste jag göra någonting åt saken. Så jag ringde en syokonsulent och bad dem titta på mina papper. Och så snickrade vi ihop allt vad jag hade dragit på mig. Alltså poäng på komvux och gamla gymnasiet som jag hoppade av en gång i tiden. Och jag hade precis fått tillräckligt många poäng för att bli... Ja, var högskoleberättigad. Så då sökte jag. Jag sökte socionom, jag sökte mätingenjör, jag sökte anläggningsingenjör järnväg, jag sökte någon pedagogisk utbildning, jag minns inte ens vad det var. Jag sökte massor med utbildningar och det var ju som sagt vinter och jag tänkte, jag kommer väl in på något eller några i alla fall, så får vi se. Jag visste inte riktigt vad jag ville bli. Så kom jag in på flera stycken då, och den utbildningen som låg närmast Abrahamsberg, det var järnväg. Ingenjör. Så att jag valde den. Så det blev en slump att jag hamnade på den faktiskt. Men jag ångrar mig inte. Det är jättespännande. Jag gick första månaden faktiskt på socionomprogrammet parallellt. Gick fram och tillbaka på dagarna på olika föreläsningar och kände mig för.
Men du kom in på socionom?
Ja, här nere i Sköndal. Mm. Men jag är tacksam. Jag valde rätt, känner jag. Så nu driver jag stora byggprojekt och ja, projektledare. Och är jättenöjd med tillvaron. Ja, livet är fint.
Mm, och jag tänker det skulle ju kunna vara möjligt att bli bitter och fastna i ett varför började jag inte på Sköndal istället för att bli av med ett ben. Ja. Men det känns inte som du.
Nej. Nej, så är det nog inte. Så fungerar det nog inte. Ibland kan jag känna, undra om det har väldigt mycket lättja i mig. När man har sett på sig själv och inventerat mig själv på olika sätt och vis som jag har lärt mig så dyker ofta lättja upp. Men det är skrattar åt mig själv lite. Det är en liten fin balansgång där. Vissa saker är man ju så maktlös emot. Det går liksom inte att, det blir inget bättre av att deppa. Och då tror jag att jag har nytta av min lättja. Men det får inte finnas så mycket lättja så att jag tar över handen och livet går åt fel håll. Men jag vet inte. Jag är inte en sån människa som deppar ihop för sånt som har varit. Och mitt tidigare elever, ursäkta att jag kommer tillbaka till det hela tiden. Där skiljer jag väldigt mycket på de sinnesförändrande medlen. Det är ju, kan låta korkat, men det är faktiskt deras fel att det blev som det blev, att jag blev som jag blev. Och jag är tacksam att jag kan tänka på det sättet, för annars hade man eller jag nog haft mycket mer skuld och skam. Och jag hade inget barn då. Hade jag haft barn och levt på det sättet, då hade jag nog haft mycket mer, haft sämre mående, det tror jag.
Men man blir ju personlighetsförändrad. Ja. Man intar olika substanser. Sen fråntar ju inte det en ansvar för saker som
Nej.
Har skett.
Nej, man fick ju hjälpmedel. på den behandlingen i handen. Då fick man ju hjälpmedel och förslag eller rekommendationer på tillvägagångssättet för att man ska få ett lyckligt liv och komma ur skiten. Mm. Och då är det ju lite grann som du säger att det är ett eget ansvar.
Mm.
Ja, det måste göra tillräckligt ont också.
Mm.
Ja, nu är man här 12 år senare. Mm. En 5-årig son.
Mm.
Lägenhet som jag har köpt. Skuldfri, det är ju nästan största grejen. Boka en resa förra veckan. Ska vi gå och dyka?
Vart då?
Mars. Jag ska till Similan Island. Det ligger utanför Khao Lak i Thailand.
Mm.
Vi jagar lite mantor och valhajar som ska finnas utanför en ö som... I ögruppen Similan kan vi hitta dem.
Bara en sån sak.
Ja.
Det är ju helt fantastiskt.
Ja. Ja, det är kul.
Jag har ju själv dykcertifikat. Nu är det många år sedan jag tog det. Men det och den gången jag hoppade fallskärm. Mm. Så var det en känsla att dyka runt. Det är så nära någonting överjordiskt som jag kan komma, förutom att föda barn.
Ja.
Ja, det har ju inte du upplevt.
Nej, det har jag inte. Men jag håller med dig. Jag har bara hoppat fallskärm en gång, men det var ett par år sedan. Men det var nog en av mina största upplevelser. I ärlighetens namn så var det nog en av mina största rädslor.
Mm.
När man åker upp för det där planet... Mm. Det är tandemhopp då. Och han kopplar på mig, killen som jag ska hoppa med. Jag känner att han drar ihop brämmarna runt mig.
Mm.
Och sen så öppnas luckan 4 kilometer upp. Och han säger, rest upp, nu hoppar vi. Okej, hoppa då, säger han. Men du, har du dragit fast mig ordentligt då? Ja då, jo då. Lita på mig, hoppa nu bara. Jag bara, och så hoppar man. Och då ska man ha tillit till att han verkligen har surrat fast den ordentligt.
Mm.
Just uthoppet, det var läskigt. Men det var, jag ångrar mig inte, det var sån, ja men du vet själv.
Mm.
Otroligt. Och susa ner 2,5 kilometer på 40 sekunder. Sen vecklas fallskärmen ut och de sista 1500 dinglar man ner med fallskärm. Men just 40 sekunder i 2,5, på 2,5 kilometer. Ja.
Ja. Nej, men jag bara kommer ihåg, han visade ju den här. 3000 meter, 4000 meter. Vi hamnar på 4200 meter. Så vet jag att jag tänker, jag kommer inte ihåg hur många fallskärmshopp han hade gjort. Men jag tänkte att det kan ju inte vara det här hoppet som vi ska dö.
Nej.
Ja.
Nej, men,
och jag tänkte, är det meningen att jag kommer dö så är det så. Alltså det fanns inget annat sätt att tackla det. Och jag förstår varför man är tvungen att hålla armarna så.
Ja.
Och att han håller om en. Ja. För den naturliga reflexen är ju att spjärna emot.
Ja.
Ja.
Men visst var det en otrolig upplevelse.
Ja, det var ju helt fantastiskt.
Ja.
Men vi åkte ju, du kom väl också ut genom lite moln. Alltså jag såg ju ingenting där i några sekunder.
Ja, vi var molnfritt
den dagen. Ja, vi hade inte molnfritt.
Aha.
Ja, men det var...
Ja,
ja det var... Häftigt.
Men det är samma sak som dykning. Du vet, om man inte dykt på länge och hoppar ner i vattnet, man är vid något otroligt läckra korallrev med 30-40 meters sikt och man sjunker ner. Det är som som att komma ner i en tecknad värld.
Mm.
Wow, vilka färger. Och det är ett helt nytt liv. Liksom. Det ligger ju inte i generna hos en människa historiskt sett att man ska få uppleva sådana saker. Så jag tror samma sak med fallskärmshopp. Hjärnan får ju fnatt liksom. Man märker det att det här är inte genbanken van vid. Och det är väl det som är någon attraktion till att man vill göra det igen, tror jag. Jag vet inte. Det är otroligt läckert.
Ja, för du dyker ju titt som tätt, eller hur? Du är iväg några gånger om året.
Ja, minst. Det brukar bli 2-3 resor per år.
Mm.
Nej, varenda peng jag tjänar, det går åt till
till
att resa. Resa är min nya kick i livet faktiskt.
Mm.
Jag är väldigt dålig på att spara pengar, men jag reser mycket.
Mm.
Man kan ju dö när som helst, man har ingen aning.
Mm. Jag tänker att du är liksom ett bevis på det. Men det här gamla livet och sen så blir drogfri.
Ja.
Och sen den här olyckan, tänker jag.
Ja, när man tittar tillbaka på det så har det varit en spännande originell resa.
Och ta vara på varenda sekund.
Ja.
Ja.
Och den här resan till Nicaragua, jag återkommer ofta till den, det är så otroligt häftigt. Det är också svårgreppbart. Jag minns när vi klättrade upp från den vulkanen. Vi var alltså 10 stycken från början. Sen var det en liten tjej, ja, hon är dvärg, hon gav upp vätskebrist. Och sen var vi 9 som försökte ta oss upp från den vulkanen. Och det är brant, jag lovar, det är brant. Och vi drog de där rullstolarna och vi ledde de blinda. Ja, det var ju svårt för en annan med såklart. Mm. Men det var, jag tror vi var 3 stycken som tog oss upp till toppen. Men sista kilometrarna, då kunde man liksom känna med händerna på, ja, vulkanen. Och kände värmen. Ju längre upp man kom, desto varmare blev det. Och sen kom ju dimman. Sen kom vi till slut, så kom vi upp i alla fall då. Och sen så kunde man liksom, jag såg inte, det var så dimmigt så man såg inte botten eller djupet i vulkanen, kratern. Utan hade jag inte vetat att det var en krater på andra sidan, ja, kanten så att säga. Då hade jag liksom lika gärna kunnat gått ner där och trott att jag gick ner för berget.
Mm.
Men nu visste man ju att det inte var så. Det var också en sån här mäktig upplevelse. Det var inte så högt egentligen, jag tror att det var 2 kilometer. Som Kebnekaise eller någonting då.
Men fast, fast under de förhållandena, tänker jag, så är 2 kilometer inte någon liten sträcka.
Nej, det har du rätt i. Det finns en kille som är dubbelbensamputerad som har tagit sig upp för Mount Everest.
Mm.
Jag har snackat med han lite grann. En expedition till Mount Everest med allt vad det nu innebär med basecamp och allt kostar cirka 700 000. Jag har inte de pengarna. Men det skulle vara kul om man kunde skrabba upp de pengarna och följa med upp på en expedition. Han blev av med båda benen vid ett av toppförsöken. Sen åkte han tillbaka 2 dagar året efter med proteser. Han lyckades inte. Sen året efter det så lyckades han ta sig upp.
Mm.
Och det känner jag. Tänk om man som första svensk kunde ta sig upp på Mount Everest.
Gör något sådana foundry.
Ja, det skulle vara lite kul. Ja.
Får säga det här, att om ni är intresserade av att sponsra det.
Ja, precis.
Mm.
Ja. Projekt är spännande. Att ha ett mål.
Men jag tror att det är liksom livsnödvändigt, ja, att ha en målbild. Ständigt.
Exakt.
Men du beskriver det så bra när du ligger där på sjukhus. Mm. Och så anmäler du dig till 2 lopp. Ja. Jag tänker att det är...
Ja. Jag tror att det är bra, jag gör ju det nästan varje år, anmäler mig till Vätternrundan eller till middagsloppet och såna grejer långt i förväg, så man, nu måste jag ju träna också. Sådär mycket suckar jag väl kanske inte, men det blir lite så, det är en draghjälp, då har jag liksom betalt de där 2000, då måste man ju också träna då.
Mm.
Och sen när man väl är mitt inne i det projektet och tränar och når sitt mål, så är det en otrolig känsla. Alla har vi våra grejer.
Ja, jag tänker, är det inte många som skulle göra det på sjukhus där?
Nej.
I den situationen. Och det är det jag tänker. Liksom, att det är ju någonting utöver.
Ja.
Mm. Och sen så, du nämnde ordet lättja. Och jag kan inte riktigt hålla med. Jag tänker mer att det finns kanske delar av dig som är bekväm. Mm. Snarare än att du skulle vara lat på något sätt.
Mm. Det är flera som säger det.
Nej, jag tänker inte i termer av rätt eller fel.
Nej.
Cykla Vätternrundan 30 mil. Det är ju inte att vara lat.
Nej, jag vet. Jag kan känna ibland att jag är lite lat och längtar efter den där soffan och fjärrkontrollen och en godispåse. Mm. Och senast igår var jag i diskussion med en vän som sa, men du är ju inte det. Och då hade jag precis... Jag hade varit på gymmet och sen hade jag kört ett spinningpass och sen så åkte jag och dansade lindy hop. Jag brukar dansa lindy hop på vintrarna.
Mm, så du ska iväg och göra det här strax efteråt.
Ja.
Ja.
Men sen så kom jag ju hem till soffan och den där fjärrkontrollen. Men man är rätt trött då faktiskt. Då var man rätt trött. Men...
Det är att man kanske är förtjänt av den där skrattan på soffan.
Men dansa, det är också en sån här lyckopiller. Man blir så glad.
Vad fick du börja med lindy
hop? Jag har alltid tyckt om att dansa. Jag har inte dansat så mycket, men jag har gått någon buggkurs och långt tillbaka i tiden. Men det var också en sån där grej att jag ville pröva om det går att göra någonting mer med mitt amputerade ben. Och det går faktiskt bra. Man är ju inte världsmästare på det. Men det hade jag inte varit med två ben heller. Men det, ja, det är jättekul.
Mm.
Så blir det lite extra kick kan jag känna. När man är enbent och gör såna grejer. Fungerar det här? Ja, men det ska kunna gå. Och sen så gör det. Jag minns en episod för ett par år sedan. Jag dansade med en kvinna. Jag hade en skruv lossna i foten. Och den började dingra. Jag kände, hon visste inte om att jag var, hade en protes. Så jag sa, ursäkta, jag måste gå till bilen. Jag håller på att tappa foten. Tappa foten, sa hon. Jag så visade, jag drog upp byxben och så visade jag foten. Och hur, så skakade jag lite på den och det bara dingra. Hon bara, jag har aldrig sett såna ögon någon gång. Men då haltade jag upp till bilen och hämtade en insektsnyckel och skruvade ihop foten igen. Så gick jag tillbaka och fortsatte dansa. Men hon tittade underligt på mig hela den kvällen.
Hur var din känsla? Ja, för jag, såklart, eftersom du har fått barn och så har du ju dejtat. Men hur gick tankarna kring dig själv inför första dejten? Fanns det någon oro?
Ja. Ja. Jo, men de tankarna har väl dykt upp. Men det är ingenting som fastnar direkt. Och finns det någon kvinna, nu är jag singel, det är därför jag pratar så här. men skulle det finnas någon kvinna som inte skulle finna någon attraktion hos mig på grund av att jag har en metallfot, så är det ingen kvinna jag vill ha. En sån kvinna med ett sånt beteende, eller hur man ska säga, ett sånt känsloliv, det är ju ingen som jag vill ha oavsett vad. Så även om jag hade två ben så skulle inte den relationen fungera. Ja, det är också där, men det gäller att tänka rätt. För annars så skulle man nog kunna... Jag är ju med på sådana här Facebook-sidor med en massa amputerade. Och den frågan har dykt upp många gånger. Och jag märker att det är många som är väldigt låga och väldigt deprimerade.
Mm, men det är det jag tänker. Återigen, det är därför jag sitter här med dig. För att du skiljer dig så väldigt mycket från... Skulle jag kanske tänka mig majoriteten som hamnar i en liknande situation. Att det är så lätt att bli... Jag menar, nu tänker jag, nu skämtar ju så här, Rickard enben. Liksom enben, ja. Men, men det finns något väldigt positivt laddat. Men för en del så tänker jag att det blir något väldigt negativt. Man blir liksom den här personen utan ben.
Ja,
jag... Som något dåligt.
Ja.
Att man kanske hakar upp sig, och jag har aldrig upplevt det med dig.
Nej, men jag är stolt. Jag tycker det är kul när sommaren kommer och jag får dra på mig shortsen och visa min protes.
Skitsnygg.
Jag protes förra. Ja, jag sitter och väntar på ett nytt skal.
Ja, precis, skal.
Ja. Nej, men det är min piercing.
Ja.
Barnen som brukar fråga mig, vad har du gjort för någonting? Ja, men det är min piercing. Jag vill inte ha en ring genom kinden eller genom näsan. Jag vill ha en stor piercing, brukar jag säga. Så skrattar jag. Nej, men jag är stolt över över mitt ben. Jag tycker det är lite coolt. Jag är väl lite barnslig där, men jag tror att jag, återigen, jag tror att jag tjänar på att känna så.
Mm.
Istället för att känna skam.
Mm.
Jag har märkt att många kvinnor har mycket lättare för att känna skam för att man är enbent.
Mm.
Men det går ju att leva. Jag menar, det är liksom betering att ha fot borta. Liksom. Jag menar, man kan springa lite midnadslopp och vasalopp och sådär. Ja, det är inte så farligt. Det hade varit värre om man hade liksom legat där i sängen och inte kunnat röra sig och inte tagit sig fram på något sätt. Det finns ju de som har det värre, och jag känner direkt bara tanken, så är det inte så farligt.
Ja, men du är verkligen ett levande bevis på det.
Ja.
Ja. Men allting går.
Absolut. Absolut. Och det finns hjälp att få. Vi bor i Sverige.
Mm.
Jag vet att när jag var nyamputerad så erbjöd de mig psykologhjälp. Jag fick någon remiss från min husläkare. Och när jag kom till den där psykologen så visste jag inte riktigt vad jag skulle prata om. Jag tänkte, jag tar väl vara på alla chanser man kan få till att få ett schysst liv. Men jag kommer ihåg första samtalet jag hade med honom, så frågade mig vad jag kunde hjälpa honom, eller vad han kunde hjälpa mig med. Jag sa, jag vet faktiskt inte riktigt. Och vi kom inte fram till någonting. Men vi beslutade att om jag kommer att känna att jag är på väg in i en depression eller något liknande, så, så kan jag bara ta kontakt med honom när som helst. Så det finns hjälp att få. Vi bor i Sverige och det finns otroligt mycket hjälp man kan få bara man vill och ber om det. Det gäller, man får vara lite handlingskraftig och ringa och sitt eget fotarbete. Man kan inte bara sätta sig i soffan med fjärrkontrollen konstant. Man kan göra det efter dansen kanske.
Det kommer att du nämner ordet fotarbete så många gånger.
Ja.
Ja. Den sista frågan tänker jag. Bara, den här upplevelsen, den där dagen när du faktiskt blev av med benet. Är det en, skulle du, om du fick backa bandet, skulle du välja att vara utan den?
Och leva med två ben?
Mm.
Ja, absolut. Jag skulle kunna... alla pengar i hela världen skulle inte... Om jag fick varenda slant som finns på det här jordklotet så skulle jag inte ta emot dem. Om jag fick välja mellan alla pengar och få tillbaka foten.
Nej.
Så självklart vill jag ha tillbaka foten. Det vore ju korkat annars.
Mm.
Men det är ingenting jag deppar för att jag har med min fot.
Nej.
Det är min piercing, det är min grej. Min guldklimp.
Mm. Så på ett sätt så önskar du tillbaka den. Men upplevelsen, men det livet du lever idag... Det skulle ju inte vara så här. Du skulle ju inte ha varit med om de här upplevelserna.
Nej.
Alltså det här, de här sista åren.
Nej, jag har ju fått jättemycket roliga upplevelser på grund av att jag blev av med foten.
Mm.
Absolut. Men det är bara att gilla läget. Det går liksom inte att förändra.
Nej.
Ja, det är bara att acceptera. Mm. Det som man inte kan förändra.
Mm.
Ja.
Mm. Så då säger jag tack. Till dig, Rickard.
Tack själv.
Fint samtal.
Tack själv.